Podplay.
Han är med i många år, men det är första gången vi faktiskt träffas så här, även om vi brukar prata ganska mycket på Instagram. Vi har med oss Pontus Skattberg. Pontus är politiker, aktiv politiker. Du är opinionsbildare. Och det är det jag frågade dig, för jag frågade Pontus, jag bara, hur vill du att jag ska beskriva dig? Han bara, politiker och opinionsbildare. Jag bara, vad är opinionsbildare? Han bara, så någon som typ så här, skapar åsikter.
Ja, men skapar
det är ju så det låter, opinions.
Ja.
Och du har liksom varit politiskt aktiv så länge jag kan minnas. Jag tror jag följt dig sedan 2017. Drivit mycket frågor framåt, och du är väldigt, du brinner verkligen för vad du gör. Mm. Väldigt saklig och faktabaserad när du argumenterar, vilket uppskattas, speciellt när man ska podda, så att jag inte behöver sitta och googla allt du säger.
Det har jag gjort redan innan, så det är redan all taken care of.
Jag och Pontus har ju haft mycket intressant. När Amelia sa till mig att hon ville ha med honom i podden, för att hon hade pratat mycket med honom, sa jag till henne, jag bara, men jag vet vem han är. Men han visste inte vem jag var, trots att vi har diskuterat väldigt mycket för flera år sedan. Alltså vi pratade ju.
Men jag har dåligt minne, mitt försvar.
Till hans försvar har han dåligt minne. Men vi pratade ju mycket 2018.
Och sen,
då,
vad hände sen?
Sen avföljde han mig på Instagram.
Sluta häng ut mig
så här. Så,
undrar varför?
Jag undrar också varför.
Alltså,
han sa själv för det. Han, vi såg ut och han bara, alltså, vi har ju inte bråkat, så det var ju konstigt.
Ja, för att jag avföljer bara människor som jag verkligen haft så här riktiga
beef. Då gillade du inte mig.
Jo.
Nej. Men kan inte Vessa ha lagt ut något som du har stört dig på?
Nej, då skulle jag ha sagt det.
Då hade jag sagt det. Och bara, hallå.
Alltså oavsett om du känner mig eller inte, jag kommer säga ifrån om det är något som du gör.
Men
som
alltså,
jag inte tycker.
Men varför såg du bort mig då?
Jag vet inte, jag kommer inte ihåg.
Because now I'm offended.
Om jag skulle inte tycka om dig, då skulle jag komma ihåg det. För då skulle jag vara så här, okej, jag tycker inte om dig. Men, och vi har inte beefat, så jag vet inte faktiskt. Men jag har börjat följa dig nu i alla fall.
Okay,
men nu är det du som inte följer mig, så
ska
the tables have turned.
Nu är du läkare viktig.
Det är nu jag också här, bara, nu får du vänta där lite.
Jag får ligga och marinera där.
Men det som är roligt med dig, Pontus, vi har ju pratat flera
extremt,
år. I vissa perioder mer och vissa perioder mindre. Nu på senaste har vi pratat om typ allt möjligt. Men det är liksom det som är så chill med dig ändå. Man kan ju verkligen ha så här debatter med dig, och även om vi inte håller med varandra, så är den så här på så bra läge.
Ja, men jag tycker så här, för typ några år sedan då skulle jag vara så här, okej, men jag vill inte prata med dig om du inte tycker som mig. Men nu är jag så här, jag tycker typ att det ger mig så mycket mer, för att det är många som tycker typ så här, men man kan inte vara vän med människor som inte tycker som en själv. Men nu har jag istället ändrat mig och tycker att det är väl skitbra att vara vänner med folk som inte tycker lika med en också, för då har man också möjlighet att typ skapa motargument. Då får jag höra hur du resonerar, och utifrån det kan jag liksom skapa motargument mot det du säger. Så att man kan ju få en annan bild också av hur en annan person tänker, tycker jag.
Alltså så länge man inte har så här hemska
åsikter. Så länge man inte typ är rasist. För då, jag lovar dig, då kommer jag skälla ut dig.
Det tycker jag också är viktigt, att man kan ändå ha vänner som inte alltid tycker och tänker som man själv gör. Så länge man har ändå samma grundvärderingar,
exakt,
vill säga. Så måste man ändå så acceptera att okej, vi lever i ett samhälle där man får tycka och tänka som man vill.
Men det är också, jag tycker typ att det blir lite också odemokratiskt ifall man bara ska liksom alliera sig och hänga med människor som man bara tycker som en själv. För det, då är det så här, då kommer du aldrig liksom,
du kommer,
det blir
skrämma,
svårt att argumentera också, tänker jag. För det är så här, hur ska jag veta hur du resonerar ifall jag faktiskt inte har hört någon resonera om det och bara isolera mig. Så jag tycker det är viktigt att liksom, ha ett
öppet
sinne.
Man får ha sin åsikt, och man ska inte heller vara rädd att tycka och tänka. För att
nej,
om man blir så här, att
det
man
är det största problemet i Sverige, att folk är så rädda för att tycka och tänka. Det älskar jag. Allt jag tycker och tänker, det skriver jag på Instagram. Och jag tycker att fler borde göra det också.
Men det är det som är...
Många är bara lite nervösa, och speciellt för politik också. Att många säger, ja, ah, men jag vet inte, typ. Så här, men ja, det finns massor som jag fortfarande inte vet, typ, heller. Så att, jag tycker folk är lite för hårda mot sig själva i Sverige, just när det kommer till politik.
Men alltså, när det kommer till politik så tror jag... Alltså, jag kan ju prata för mig själv.
Eller samhällsfrågor.
Alltså, jag tycker ju när det kommer till politik, jag är inte insatt. För fem
men sådär säger alla.
Men jag är inte insatt, och det är så här, jag kan verkligen, alltså, jag är så dålig... För det är så här, folk pratar om höger och vänster. Ni är så här, va? Vart? Jag fattar inte. På riktigt, jag vet inte. När någon säger höger och vänster. Alltså, jag såg på TikTok, typ så här, Sara Larsson. Det kom upp en gammal video när hon pratade om... Alltså, hon var, it's election day in Sweden.
Ja, alltså här, iconic.
Du tycker det är iconic. När jag kollade på det, jag fattade vad hon pratade om. Hon bara, 'cause the left is right in Sweden.
Ja, just det. I USA är ju typ högern som vänstern i Sverige. Och vänstern i Sverige är som... Eller vad? Är det jag som är...
Nej, det vet jag inte. Men hon pratade i alla fall om svenska. Men hon pratade på engelska.
Men hon menar ju typ att men till exempel Trump. Vänster är rätt. Alltså left is right.
Left is right in Sweden. Alltså det är hon väldigt sen. Hon pratade om svenska.
Men jag tänkte så här, för det här var jag hört. Pontus och förrätta mig. Men typ Trump. Han är ju röd. Eller hur?
Men nej. Alltså i USA så är ju republikanerna bara röda. Och demokraterna är blåa.
Jo, men då tänker jag så här. I Sverige så är liksom vänster...
Men alltså typ... Men alltså demokraterna i USA är som typ moderaterna här. Så de är ju fortfarande väldigt... Alltså vänstern i USA är ju väldigt
höger. Han är röd och moderaterna är blåa. Det är typ därför det blir omvänt.
Ja, jag vet. Nej, men nej, nej.
Det jag ville säga i alla fall...
Alltså det är typ, ja, samma sak.
Det jag ville säga i alla fall var att jag kan ingenting. Bokstavligen ingenting.
Någonting kan alltså, du. Alltså,
nej, jag kan ingenting.
Vad heter Sveriges statsminister?
Magdalena Andersson.
Ulf Kristersson.
Bästa han. All lycka till honom.
Alltså, nej, ingen lycka till honom.
Nej, okej. Okay. Du förstår. Jag ska inte prata politik.
Nej,
jag
är
lite rädd nu här. Och aningen är obekväm.
Kolla, nu ska jag bara förklara för er. För det är viktigt att till och med bara lyssnar förstår. Alltså, jag vet hur viktigt det är. Alltså, jag vet hur viktigt det är med politik. Och alltså, man ska veta vad man röstar på och allt det här. Men grejen är att när jag läser om det... Alltså, ja, det klaffar inte.
Ladda ner Omni. Omni är min bästa app och det rekommenderar jag till alla. Alltså Omni, det är så här kortfattade nyheter. Om du vill läsa mer så finns det liksom länkat precis under artikeln. Typ, så du kan trycka dig vidare till andra nyhetsartiklar som är mer utförliga. Men alltså Omni är det bästa som finns. Älskar den appen. För det är så här, du behöver inte sitta och liksom läsa två sidor om liksom någonting. Utan det är liksom kortfattat vad det som har hänt. Och en förklaring på vad som har hänt.
För det säger jag känner bara att alltså...
Och gör valkompass, kolla på typ partiledardebatter, följ politiker på Twitter, Instagram, sociala medier, våga ställa frågor.
De är så tråkiga!
Nej!
Alltså, se vad ni vill, det är jävligt tråkigt, men det är jävligt viktigt, fattar du?
Men jag är ju av den alltså motsatta åsikten, att jag tycker politik är så jävla kul, för att politik är allt. Och folk, det som jag stör mig på, eller folk säger att ja, men typ så här, jag bryr mig inte om politik för ingenting kommer förändras. Typ så här. Och att ja, men politik spelar ingen roll. Men politik är allt. Det är hur mycket du betalar typ, i skatt för din mat. Alltså det är kollektivtrafik, det är skola, det är vård, det är skatter. Alltså det, allt är politik. Alltså, in i minsta lilla detalj.
Alltså, jag tror bara för att jag är en... Alltså...
När du får köpa alkohol, det är politik också. Alltså allt är politik. Får jag bara ge en shoutout?
Ja.
Shoutout i J.
J.
Ja. Jag vet vissa vilka de är. En som vet, den vet.
Okej, okay, så. Jag tänkte innan vi går igång, eller går igång, går in på dagens samtalsämne. Pontus, vill du bara berätta lite kort, vad fick dig att vilja bli politiskt insatt? Vad var det som väckte ditt intresse?
Oj, vad svårt. Alltså jag har ju alltid typ varit mer eller mindre politiskt intresserad. Alltså jag tror det första valet jag typ så här följde var 2010 när Mona Sahlin och sossarna förlorade tyvärr.
Toblerone var det mycket.
Ja, exakt. Ja, finaste Mona Sahlin. Alltså jag älskar ju Mona Sahlin. Vissa andra åker ju Säpo just på från krogar. Men nej, men när jag var typ 10, alltså jag växte upp i en väldigt fattig familj. Alltså vi levde på existensminimum. Och jag har alltid liksom blivit, alltså fått höra från mina föräldrar att Moderaterna är ett parti för rika, typ more or less. Och sen ju mer jag har växt upp, alltså jag har sett liksom, ja men mina kompisar som inte är liksom födda och uppvuxna i Sverige blir behandlade på ett annorlunda sätt, och jag har aldrig förstått det. Sen är jag gay själv och har utifrån det också blivit bemött med väldigt mycket fördomar, mer från vissa partier typ och mindre från andra. Så det är väl typ där. Och att liksom, ja, men när man kollar på samhället och det ser ut idag, är vi liksom nöjda med det? Mm. Och då har jag kommit fram till att nej, jag är inte nöjd med hur det ser ut idag. Och att vissa människor har mer rättigheter och möjligheter än andra. Så det var väl där mitt... alltså,
dina föräldrar har varit politiskt insatta?
Alltså grejen är, mina föräldrar har jag aldrig varit där. Min mamma har alltid röstat på sossarna och... Min biologiska farsa, nu bor jag i familjehem, glömde jag säga. Men jag blev flyttad till familjehem när jag var 12.
Så när du pratar om...
dina föräldrar.
Ja, exakt. Nu pratar jag om mina biologiska föräldrar. Mm. Mina föräldrar som jag har nu, jag tror inte de vill att jag ska säga vad de röstar på. Men de röstar inte på något skit i alla fall, om man säger så. Men ja, nej, men och sen så blev ju min biologiska farsa då nazist, va? Mm. Så det var där då jag flyttade från min biologiska familj till... Först behandlingshem för att jag hade varit med om massa skit, och sen därifrån till familjen där jag bor, eller har bott.
Minns du att du har sagt det här till mig?
Nej, okay. Men jag säger ja för att du inte ska vara
Men jag vet att du har pratat mycket om detta på din Instagram.
Men jag tycker det är viktigt också, för att det är så här många, det kan jag känna också typ, att många typ familjehemsbarn är typ så rädda för att så här, om man blir placerad i familjehem så är det slutet och man kommer bli dömd för resten av sitt liv för att man har suttit i ett familjehem. Men alltså det är verkligen inte så. Mm. Och jag tycker också det är viktigt att säga bara att man inte ska bära skulden själv typ. Mm. Utan men, att inte ens egen skuld.
Men du är ju inte från Stockholm från början.
Nej. Nej, men jag låter som att jag är från Stockholm. Nej, men, jag är från Jönköping.
Men när kom du till Stockholm då?
12 september.
Oj, helt specifikt.
Ja, min mammas födelsedag kommer jag ihåg. Ja, det är fan mer än 10 år sedan nu. Shit. Ja. Jesus. Ja, tiden går fort.
Då känns det som att du är söder, kille.
Ja, alltså vet du. Nej, min dröm är ju att bo på söder. Alltså jag älskar söder.
Men du har en, alltså när man tittar på det med så här riktigt söder vibe.
Ja, det tror jag som en riktig komplimang. Alltså jag älskar södervärnor, alltså. Uff.
Men jag tänkte så här, Pontus. Du är, hur gammal är du? Du är
23. 99.
Gud, vad ung.
Ja, det är...
Snälla, jag är 27.
Ja, men snälla, det är ingen ålder.
Nej, men alltså jag...
Men vad gör jag ens liksom just
nu? Nej, men alltså jag... I min hjärna är liksom... Alltså jag är ju typ 23. Det är något som man säger...
Jag är typ mentalt där jag är 50 typ.
Nej, men alltså man säger att det är någonting med vår generation. Som är så att vi kan typ inte acceptera att vi är äldre. Vi tror ju att vi är typ 20 hela livet. Vilket är härligt. Det har ju sin charm.
Ja.
Men vi snackade ju om... vad ska vi prata om idag? Mm. Och jag säger till dig att... välj ett ämne som du tycker är intressant och viktigt att prata om. Så dagens samtalsämne som vi kommer att diskutera är legalisering kring cannabis.
En väldigt kontroversiell fråga för vissa.
Ja, och jag är ju inte så här jätteinsatt. Jag har ju min åsikt av olika anledningar. Och det finns ju, finns ju väldigt mycket att prata kring här. Så att, om jag låter dig börja med frågan här. Och du sitter i en politisk debatt just nu.
Mm.
Och jag vet att du är ju för legaliseringen. Yep. Om du sitter nu i en politisk debatt och ska berätta varför skulle Sverige legalisera cannabis?
Ja.
Take it away.
Nej, men först och främst så är ju en legalisering av cannabis viktigt för att bryta liksom den här gängkriminaliteten som alltså präglas i Sverige just nu. Ja, de hade gjort något test, jag tror det var 2019, på Stockholms avloppsvatten. Där det visade sig att stockholmarna brukar 250 kilo cannabis i månaden. Eller något sånt. Så det är väldigt, 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 väldigt mycket cannabis som brukas. Och vem är det då som tjänar på att sälja cannabis när cannabis är olagligt? Jo, det är ju de gängkriminella, och det är deras största intäkt. Så att, ja, det står för 80%. 80% av alla deras intäkter kommer från cannabisförsäljning.
Jag trodde att det var något annat. Alltså, jag trodde att det var något annat.
Nej.
Men cannabis?
Ja, cannabis och typ, jag tror det är kokain, är det absolut toppen.
Det var det jag tänkte.
Toppen.
Jag tänkte att kokain måste vara den största.
Nej, det är cannabis. Ja.
Oj!
Så jag tycker det är väldigt viktigt, för det är så här, vem vill vi egentligen ska... För att, så här... Alltså droger kommer alltid brukas. Det har alltid brukats, det kommer alltid brukas. Oavsett vad du har för regleringar eller för lagstiftningar. Det kommer liksom inte gå att få bort det.
Mm.
Och för 20 år sedan sa ju vår före detta justitieminister Morgan Johansson att om 20 år, det vill säga idag, så ska Sverige vara helt narkotikafritt med den här narkotikalagstiftningen vi har. Det enda vår narkotikalagstiftning har resulterat i, det är att ha Europas högsta narkotikarelaterade dödlighet. Och det land som har lägst, det är Portugal. Och de har avkriminaliserat alla droger. Så du kan inte bli dömd för någonting. Och det är
alltså
där
alla
jag tycker,
droger, allt,
heroin, allt. Alltså när jag var i Portugal, folk satt utanför sjukhus och liksom körde.
Va?
Ja. Allt. För där satsar de med typ att de tycker att det är viktigt att ja, men så här, de ska inte dömas utan de ska få hjälp med att återintegreras i samhället. Mm. Och då tycker jag att det är så här, okej, men om man har suttit i fängelse, vill man då när de kommer ut så här, att de ska få en anställning och återintegreras i samhället igen? Eller inte? För om man inte får ett jobb, om man inte får den här möjligheten och hela tiden blir dömd för att man har suttit i fängelse, då kommer ju... Alltså det resulterar i att de här människorna bara kommer liksom fortsätta med kriminaliteten. Om de inte får ett jobb, om de inte kan få en där, alltså du vet, alla de här basic grejerna. Om man inte kan få dem, vad ska man göra då? Mm. För att alltså försörja sin familj.
Det var exakt det en tjej skrev faktiskt på podden. För jag la ut en sån här frågeruta, typ så här: hade du kunnat anställa en före detta kriminell? Varför inte? Och då var det en tjej som skrev exakt det här, att om du inte får en andra chans, om du hela tiden ska bli dömd för något du har gjort tidigare, även när du försöker bättras och göra rätt för dig, då kommer du ju till slut känna att det här är ju meningslöst. Ingen litar på mig, ingen tror på mig. Så vem fan bryr sig? Då kan jag lika bra vara kriminell. Eller då kan jag bruka mina droger, eller jag kan göra vad fan jag vill. För ingen ger mig en andra chans ändå. Och det är det som händer. Om en människa aldrig får en andra chans, om vi inte öppnar möjligheterna. Alltså, det där kan bli lite så här, men hur resonerar människor kring den här frågan? Tänker folk så här? För jag, som sagt, jag kan förstå att du har ett företag och du kanske inte vill anställa en som har suttit inne i liksom 5 år. Att det blir...
Nej, men om man har suttit, jag kan ha förståelse om man har suttit för liksom mord eller sexualbrott. Alltså jag kan verkligen ha förståelse för det. Men jag har ju pratat med min styrfarsa nu, eller min familjens farsa. Och han jobbar som ekonomichef på ett jättestort företag. Och då har jag pratat väldigt mycket med honom. Typ så här, anställer ni kriminella eller hur går det till? Och liksom vad... Och då skiljer det sig väldigt mycket beroende på vilket brott det är man faktiskt har begått. Jag menar inte att alla kriminella är liksom Guds bästa barn, men jag menar att om man har suttit liksom i 1 års fängelse, för jag vet inte, men något så här lättare grej som man liksom kan tycka, alltså inte tycka är okej, men som är fine liksom. Mm.
Där du inte är typ skadat en annan människa.
Exakt. Ja, precis. Eller typ någons egendom typ. Då tycker jag det är så här: hur ska den här människan då komma in i samhället igen ifall den inte får en andra chans och hela tiden blir bedömd? Det är alltså, det som jag tycker är så farligt.
Jag tycker att de får rätt så här, resurser väl i fängelset. Där de kan få utbildningar och de har liksom rätt till, du vet, så här, ja. Försöker liksom komma på benen där inne. Men det är så här, det spelar ingen roll om du pluggar till någonting där inne. För när du kommer ut så vet du ju att du kommer ändå inte få ett jobb.
Exakt.
Förstår du? Och det är den här mentaliteten de går runt med. Alltså hur många människor vet man inte, så här, har man inte hört. Alltså som man vet så här: okej, den satt inne i fängelse, den kom ut, den försökte bygga upp sitt liv. Det höll inte, den fick inte en chans att komma tillbaka in i samhället. Vad händer? Den går tillbaka till ruta 1, hamnar i fängelset igen. Och sen är det den cirkeln den lever i.
Det är så många i USA lever. Att de, så här, de får ingen... Och i vissa delstater i USA så får man ju till och med inte ens rösta ifall man har begått ett brott. Det är också sjukt. Mm. Men sen tänkte jag också på just det här med bruka narkotika eller så här cannabis. Alltså det kräver ju också väldigt mycket polisresurser. Mm. Och i Sverige så lider ju vår polis av stora resursbrister liksom. Mm. Och jag läste, om det var för typ 5-6 år sedan, att de hade skickat ut 2 helikoptrar och flera patruller efter 2 ungdomar som hade rökt narkotika i en skog. Jo, som hade rökt cannabis i en skog. Jo. Och då är det så här, vill vi på riktigt att lägga resurser på folk som sitter typ i en skog och röker cannabis? Är det verkligen den prioriteringen vi vill ha? När vi har liksom sexualbrott som är helt olösta och bara ligger liksom på en hel radda och väntar på att bli utredda. Så det är det jag tycker också. Det är liksom så många parametrar. Men sen är ju självklart inte liksom den här, alltså legaliseringen, hela biten heller. Vi behöver ju ha en jämlik skola. Vi behöver ha välfärdssatsningar. Vi behöver alltså allt det här. Att man ska kunna få ett jobb när man kommer ut igen. För att kunna återintegreras. Och det är hela den här biten. Alltså det är inte bara legaliseringen i sig. Men hela det här tror jag verkligen skulle kunna göra stora under. För den situation som Sverige befinner sig just nu.
Alltså du hade älskat att läsa Evin Sittins bok.
Evin Sittins.
Det är en ny bok. Hon har en advokat.
Oj, varför känner jag igen det om den advokaten? Är hon svensk?
Jag pratade om henne i podden. Jag vet inte om du hörde avsnittet.
Det här med om kriminella,
för kriminella.
Ja, men då hörde jag nog hört
det. Det är ju hon först så jobbade hon med, alltså som advokat, och där hon var målsägande, alltså där hon var, heter det målsägande, hon var advokat för målsägande.
Exakt.
Och det, alltså det har varit alltså allt från gängledare till gängmedlemmar till, du vet, allt. Och sen så fick hon besöka alltså lite olika fängelsen. Möta vissa av de här människorna som sitter. Och hon har ju en bok av det. För att hon är också väldigt politiskt insatt. Vad heter de? Mitt ibland oss.
Mitt ibland oss. Ja, ah, den har jag nog hört om någonstans.
Hon är också väldigt politiskt insatt. Och boken handlar om alltså hur det kan se ut inifrån. Och så här att hon ger verkligen en inblick av att så här, det är så lätt att döma när man bara läser på så här Aftonbladet.
Exakt.
Så är det så lätt att vara så här, alltså, varför ska jag bry mig? Det här är varken min bror eller min familj. Varför ska jag bry mig om
han? Det är lätt att döma när du inte har någon i din närhet. Exakt. Som har varit i den här situationen. Exakt. Det är lätt att sitta där och haft en trygg uppväxt och gått bra i skolan och haft bra jobb och sitta och peka finger på alla.
Exakt.
Det är jättelätt att göra det.
Men det är där hon, så här, hon framhäver jättemycket, och det är så tydligt i boken, för det är ju riktiga historier, alltså, nu nämns ingen vid namn, men det är ju riktiga historier hon liksom skriver om. Och det som är så fascinerande är alltså många av de här grabbarna som är liksom inne i det här, de ser, alltså de är så här, när de är fråga, alltså hon, det är så sjuka frågor, så här, motfrågor de har ställt henne när hon har pratat med dem, det man blir så här, alltså, och hon bara, det enda jag tänker på är hur ska jag hjälpa de här. Det här är ju bara människor som har liksom föräldrar, som har en mamma. Men man tänker ju inte så.
Nej.
Det är ju lätt att de, alltså, jag tycker bara att man blir dömd för snabbt här.
Ja. Alltså, ja, och även typ, så sen tänker jag också så här, själva syftet med att sitta i fängelse, det är även för att avtjäna sitt straff. Så varför ska man då när man kommer ut fortsatt bli straffad när man har suttit av sitt straff? Det är väl literally det som är anledningen med att sitta i fängelse, att sitta av.
Jag kommer quota Scarface. Jag tycker den här är så jävla bra. Han säger, nu säger det på svenska, ni behöver bad guys som mig. För ni behöver någon att peka finger på för att ni ska känna er bättre i er jävla vardag. För att vi människor fungerar ju mycket så att vi mår så jävla mycket bättre av att hata på någon annan som har gjort något fel. För det tar bort fokus från mitt jävla liv. För ju mer jag pekar finger på dig, ju bättre kommer jag imorgon. Och kolla vad de gör. Och han säger det. Ni behöver bad guys som mig. Så att ni kan peka finger på mig. Och berätta hur jag gör fel. Och jag tycker det blir lite samma grej här i Sverige. När det kommer till det här att du har avtjänat ditt straff. Men ändå vi ska peka finger på dig. För resten av ditt liv. Och det blir såhär, men okej, vad ska vi göra med mig? Ska ni döda mig? Ska jag bara gå dö?
Visst, alla människor kan göra riktigt dumma jävla grejer på ren svenska. Men man måste väl ändå... Precis, alltså det är väl det som är liksom syftet med en rättsstat. Att såhär... En domstol dömer dig till ett fängelse för att du ska avtjäna ditt straff. Och när du har kommit ut så har du avtjänat det. Och då borde du... Alltså då borde inte du bli dömd på det sättet, tycker jag. Sen mord, sexualbrott. Alltså ja, jag fattar det. Alltså det är femma.
Det där är så här, det där är ju verkligen
grovt. Det är en annan kategori. Det är väldigt,
men vissa kan bli så här helt så här, oh my god. Fast så kan man ju inte alls tänka typ. Fast man måste kunna särskilja. Alltså typ så här grova brott och lättare brott också. Alltså för alla, alltså det är helt orimligt.
Jag hade ju aldrig anställt någon som har liksom dömt för sexualbrott.
Nej.
Eller alltså grövre brott liksom. Det hade jag inte gjort.
Nej.
Och sen liksom är det andra saker, då kan jag vara öppen. Men
typ så här ringa narkotikabrott, alltså ska folk liksom bli dömda för resten av deras liv typ, och bli så här långtidsarbetslösa.
Men det som jag brukar fråga alla,
då blir ju det en belastning på nytt på samhället, att så här, det blir en kostnad för samhället, för att den här personen kan inte få något jobb, så då måste den gå på bidrag, alltså då kan inte den personen bidra till samhället. Och sen kan jag också störa mig på så här, just om man ska koppla tillbaka till, alltså, för Folkhälsomyndigheten ville ju utreda för något år sedan att avkriminalisera. Nu är det skillnad på legalisering och avkriminalisera. Men de ville utreda hur en avkriminalisering skulle se ut. Och då sa ju Lena Hallengren, vår socialminister, at the time, nej till det. Och det kan jag lite faktiskt störa mig på, att just politikers syn på narkotika blir så styrande. För att så här, ena sekunden så sitter Folkhälsomyndigheten och styr upp Sveriges riktlinjer för hur vi ska hantera corona. Och sen i nästa sekund när man vill alltså utreda någonting som de personligen är emot. Då, nej men då kan vi inte lita på deras liksom kompetens och deras forskning och allt vad de kan. Liksom. Mm. Och det är det jag tycker blir så fel, att det blir ens egna åsikter som blir så styrande istället för att faktiskt se. Det är så många länder som har avkriminaliserat.
Om man kollar på, vad säger man, inte gängkriminal, alltså brottsstatistiken, eller hur det ser ut i de här länderna kontra Sverige, de som har legaliserat eller avkriminaliserat, hur stor är skillnaden?
Alltså det har jag faktiskt to be honest inte så mycket koll på, men det som jag kan störa mig på, just det som typ Lena Hallengren till exempel har framfört, det är att man blir schizofren av att röka cannabis. Och om det skulle vara så att det är så många som blir schizofrena, borde inte vi ha en överrepresentation av schizofrena i Sverige då? Alltså det är det som jag stör mig så mycket på. För att det är bara ens enskilda åsikter och det är liksom inte faktabaserat överhuvudtaget.
Jag har aldrig kunnat förstå riktigt varför alkohol är så...
Exakt.
Alltså i Sverige också, alltså vi dricker jättemycket i Sverige. Och det är liksom så här midsommar och jul och nyår. Alkohol har ju blivit som en slags... Vi dricker snaps, det är nästan som en tradition och det är glögg och det är... Och det är så att
vi
jag
dricker hela tiden.
Ja, jag kan gå in. Visst, vi har liksom Systembolaget. Men jag kan fortfarande gå in där och köpa 10 flaskor vodka. Och sen kan jag gå hem och dricka alla dessa. Ingen vet ju vad jag gör med alkoholen sen. Och i min värld så alkohol är också väldigt farligt. Alltså alkohol är farligt. Alltså,
och dyrt. Vet du hur mycket det kostar? Nu googlar jag upp här. Hur mycket kostar alkoholskador i Sverige? Det här är det senaste...
Vad sa du? Alkohol?
Skador. Då är det typ så här skador, alltså fysiska skador som man har fått för att man har druckit eller att en person har druckit och sen misshandlat något eller slått sönder något. Hur mycket kostar det 2019? Är senaste
menar
året?
Menar du skattepengar? Var det...
Ja, exakt. Vad kostar det för samhället?
Okej, du får gissa först. Jag gissar först. Vad som...
Alltså jag tror upp till så här...
11 miljarder säger jag.
Jag tänkte också på så här miljarder. Fast det kanske är lite för mycket.
Ja, just det.
Okej, men... hon sa miljarder, jag säger typ 500 miljoner.
I den senaste skattningen för Sveriges uppgick kostnaden till 101 miljarder kronor.
101 miljarder?
Varje år.
Oj!
Och då har vi ändå en reglerad alltså alkoholförsäljning. Ja. Och det är det jag vill säga också. Alltså med en legalisering så skulle det innebära att alltså cannabis säljs på samma sätt som alkohol säljs idag i Sverige.
Monopol. Exakt. Att vi har typ inte systembolaget men skött, något annat.
Alltså det ska vara bra skött och det ska liksom vara 20 års gräns. Alltså det ska vara alla de här kriterierna och det ska vara noggrant.
Man kan inte gå in i en kiosk liksom.
Exakt.
Alltså grejen är så här är det. Jag tror verkligen att det är så här. Vill Sverige ha ett bättre Sverige för alla, och det är inte bara för så här, de kriminella ska inte vara kriminella, inte vad. Det är också för att de här människorna som är så dummande också ska, alltså så att alla bara ska komma ut sina bubblor, tycker jag. Eller så tror jag de kommer behöva legalisera, avkriminalisera.
Det jag tänker när du säger så här, om vi kollar på hur och hur man köper till exempel cannabis i Sverige. Alltså de kriminella har ju monopol på den marknaden.
Exakt,
så att vill jag ha det? För det är så här, vi kan aldrig stoppa människor från att bruka.
Men kolla också på hur många som blir ihjälskjutna för att de säljer typ inom citatstecken i fel område som inte är deras. Då blir folk ihjälskjutna också, och det är det ett samhälle vi vill ha. Det är det jag ställer mig väldigt frågande till, och det vill jag också koppla tillbaka till. För att nu har ju till och med Sara Skyttedal. Sara Skyttedal är en Europaparlamentariker för Kristdemokraterna. Och i förra veckan gick ju hon ut i en debattartikel i DN och sa att hon ställer sig för en legalisering. Och om en kristdemokrat har gjort det och gått emot hela partiledningen, då har den diskussionen gått väldigt långt. För att högern generellt är ju väldigt mycket mer emot det än vad liksom vänstern är. Det är också en väldigt mycket vänster- och högerfråga där.
Klassiska frågor.
Ja, exakt. Men Liberalerna och Centerpartiet, framförallt deras ungdomsförbund, de är också för en legalisering. Och sossarna och Vänsterpartiets ungdomsförbund också, tror jag.
Jag har läst... Är det Danmark som har...
I Danmark har ju till och med, de hade ju val här för ett tag sedan, och där var ju till och med alltså frågan om de ska legalisera kokain.
Oj!
Ja, det är flera partier i danska folketinget som har ställt sig för det. Alternativet, enhetslistan bland annat.
Alltså jag är ju för det. Just inte för att jag själv brukar eller på något sätt. Jag är ju för det på grund av jag tänker. Men jag tänker så här, stoppa gängkriminaliteten. Ja. För att jag tänker så här, man kan inte vara så jävla... old school, när det kommer liksom, vi sitter i en situation som är fruktansvärt ohållbar. Alltså det är verkligen så här, folk dör, alltså barn dör. Det här är, vi kan inte hålla på och bara, nej men jag, hårdare straff.
Ja.
Jag tror inte på hårdare straff. Nej. Det är som, vi hade ju Karo här. Ja. Karo,
Gud, alltså jag grät i det där avsnittet. Herregud. Det var så berörande, verkligen.
Hon, hennes
om familj. Du hör där, I love you, alltså. Ja.
Men hon sa i det här att om hårdare straff är rätt svar, då borde ju USA vara hur lugn. Det borde vara guld och gröna skogar. Men så är det absolut inte i USA. Utan jag tror att politikerna måste ju vara lite smartare än de kriminella och tänka att okej, om ni bedriver en hel verksamhet på att sälja narkotika, om ni bedriver en hel verksamhet på att ha monopol på marknaden, folk köper ju uppenbarligen. Det är inte brist på kunder.
Nej, exakt, nej.
Hur sätter vi motstånd mot er? Hur sätter vi press på er? Hur stryper vi era gäng?
Er finansiering.
Exakt. En sak jag kommer att tänka på nu, för jag förstår ju så här, skillnaden på att avkriminalisera, så att vi reder ut det här för alla som lyssnar. Skillnaden på att avkriminalisera och legalisera, det är väl att avkriminalisera, då är det lagligt att sälja det också, eller?
Avkriminalisering innebär att ta bort kriminaliseringen av eget bruk. Och legalisering innebär att tillåta innehav och försäljning av narkotika. Antingen fritt i kontrollerade form eller motsvarande det system vi har för alkohol idag. Alltså jag tror att det är ett bra första steg att avkriminalisera det. För jag tror inte Sverige skulle klara av att liksom på en gång legalisera
det. Det jag tänker med det då, Pontus, det är så här, precis som Systembolaget. Det finns ju fortfarande folk som langar alkohol.
Exakt.
För att Systembolaget öppnar sen klockan 3 på lördag. Och det, så att, vad händer om jag klockan 10 på kvällen bara, men jag vill köpa det här. Då kan inte jag åka till en butik. Utan då kommer jag ju ringa någon langare i så fall.
Absolut, men fortfarande. Alltså, om man tänker på att gängkriminella får 80%. Alltså 80% av deras intäkter består av cannabisförsäljning.
Den
alltså,
kommer ju sänkas.
Exakt. Och jag tror också att mycket mindre folk. Alltså om du kan gå till ett Systembolag. Varför ska du då gå och leta upp någon på gatan?
Det är mycket tryggare att gå till en butik.
Och då vet du också att du faktiskt får någonting som inte skadar dig. För att det är det också som är risken med att gå och köpa. För du vet inte vad folk lägger i det här. Det kan vara alltså, allt möjligt.
Fentanyl har exakt. Jag hört. Det är ju, du dör ju på extremt lite. Och det är, i USA har det varit flera sådana...
Ja, det är ju en fentanyl.
Och det är väl något som kommer också. Alltså, jag har hört mycket.
Det har börjat komma hit också.
Kan inte du bara förklara vad är fentanyl? Och vad är det,
jag tror att det är någonting man injicerar, va? Nej, man kan röka
det också. För att jag hörde ett jättehemskt fall i USA berätta. Där hennes vän
just
då
det.
Han var typ 17 eller 18. Han rökte cannabis som han då hade köpt. Någon har lagt fentanyl. Han dog. Alltså du krävs så lite fentanyl som jag förstår.
Alltså det behövs ju pytte lite.
Och det är ju verkligen så. Du har ingen aning om vad folk... Alltså, det är precis som att en främling köper en drink till mig på krogen. Jag tar aldrig emot det, för jag vet inte vad du har lagt i min dricka.
Jag har ju sett, det är massa UF-företag nu som säljer såna här
scrunchies. Exakt, som
man kan, sätta i... över liksom. Och det tycker jag verkligen alla borde, för det är fan läskigt. Jag har haft jättemånga tjejkompisar
som har blivit droger också. Jag går alltid så här också. När jag
är ute. Men det finns så, också, alltså, det är så skrämmande att man behöver göra så.
Ja, det fanns tjejer på, när jag gick på gymnasiet, så hade de gjort en egen, eller inte en egen, men de hade på deras UF-företag, så var det så här att det är som en, tänk dig ett sugrör, fast som det, tänk dig en termometer typ. På.
Det här som är en,
som du lägger i, så du har den i drink. Och sen, alltså när den lyser, alltså när den går upp, antingen är den typ grön eller det är någonting så här, då vet du att det är någonting annat i den än alkohol. Det som är bra med sugrör är att du inte behöver göra så mycket.
Nej, exakt.
Fattar du? Alltså den är ju, oftast så har man ju sugröret mellan fingrarna.
Mm.
Alltså för att den, eller tänker jag i alla fall, för jag håller så typ. Och då
men det är alltså grejen är det här, för det här tror jag verkligen är en sån här chansfråga. För att jag är ju aldrig en person som har behövt oroa mig för att bli drogad på en klubb.
Alltså aldrig.
Om jag inte går på en gayklubb då.
Om du, bara för att vända på frågan.
Mm.
För du har säkert argumenterat med folk om den här frågan, legaliseringen kring cannabis. Vad finns det för argument för att inte avkriminalisera?
Alltså mitt främsta argument som jag tycker är typ svårast att argumentera mot, det var just det vi diskuterade precis, att så här, ja men det finns ju fortfarande en svart marknad. Och det är den jag, i och med att jag vet inte riktigt hur den här svarta marknaden ser ut i andra länder. Jag har ju varit i Amsterdam och sett hur det ser ut där, men jag har ju aldrig liksom sett att det har pågått någon svart handel. Jag vet ju bara typ det Lena Hallengren har sagt, den här socialministern som satt i förra, jag tror det var i Löfven-regeringen. Och då utgick ju hon mycket ifrån att det skulle fortfarande finnas en svart marknad och att då skulle det inte spela någon roll ifall det var kriminaliserat, legaliserat eller inte. Mm. Så det tycker jag väl är typ den svåraste frågan för mig att hantera. Så här, för jag har inte riktigt tillräckligt med kunskap om hur just det ser ut med den svarta marknaden i andra länder. Och det är också en information som är väldigt svårt att hitta.
Den grejen är så här, jag tror att den svarta marknaden kommer alltid att finnas.
Exakt.
Det kommer den ju alltid för att göra. Saker. Jag såg ju nu på den här, på tullpolisen, de hade stannat, eller gränsbevakarna menar jag.
Där är min största rädsla att bli in Kanada och
de ja, men alltså, då hade de, så det var någon man från Turkiet som hade köpt fett mycket AKP-or, piratkopior
såhär, Adidas,
jag såg. Och jag blir lite så här. Okej, det är lite dumt och sådana här saker.
Varför men man inte ta in det?
Men för att han köpte skitmycket som han förmodligen skulle sälja här. Men sen vet du vad, alltså, han bara vill sälja lite t-shirtar här.
Låt han tjäna
alltså, låt han tjäna sina 100 kronor. Fattar du?
Ja, men för riktigt, sälja kopior av en fan bryr sig. Alltså det är verkligen sista
beslutet. Men det är här jag tycker att vi lite kommer tillbaka till samma problem i Sverige. För att vi prioriterar verkligen helt fel saker i det här landet.
Ja, det
alltså
det är
våra polisresurser borde gå till helt andra saker. Men det går till helt onödiga prioriteringar som... Jag vet inte, alltså det borde liksom gå
alltså att man hellre lär upp en hund, polishund... Att känna doften av alltså, cannabis. Ja. Eller att så här, känna lukten efter blod.
Eller att man alltså, skickar två helikopter. Och flera patruller för att hitta folk som är... Alltså det är det som stör mig
alltså,
mest. Att det är så här, jag har så många människor. Jag har själv blivit utsatt för brott. Men de har liksom inte kunnat utreda det. För de har inte tillräckligt med resurser. Jag har blivit rånad på gatan typ.
Okej, okay. Så jag har lite frågor till det.
Yes.
Så nu har vi lite så här, nu släpper vi liksom det här vi har pratat om.
Ja.
Varför började du med politik? Och det vet du ändå pratat lite om.
Men kort, för att politik är allt och jag vill förbättra alltså livssituationen för människor i Sverige. Och speciellt folk som generellt inte har en röst i politiken. Typ HBTQ-personer, nu är inte jag rasifierad själv, men jag vill ju ändå liksom driva en politik som är för personer som rasifieras i Sverige. Och kvinnor, självklart, och HBTQ-personer. Mm.
Vilken politiker hade vunnit Paradise Hotel? Ja, Jakob, han var inte, alltså det är inte min smak, men han ser absolut bra ut. Vilken politiker hade vunnit Paradise Hotel?
Oj.
Vem hade spelat falskast och fulast då? Vem hade vunnit?
Oh my god, vad svårt. Vänta. Oj, en falsk politiker. Ja, det finns ju många sådana, men...
Vad är lyrig. Vem hade klarat spelet?
Jag vill typ säga Nyamko Sabuni. Det är Liberalernas förra partiledare. Mm. Hon avgick i år. Men hon har ju liksom både alltså varit för liksom att samarbeta i januariavtalet med de rödgröna, men sen gick hon över till alltså, ja, det blåa blocket som de siktar med nu då. Så att jag tror att det är hon. Hon är bra på att ljuga.
Okej. Vilken politisk fråga ligger dig närmast hjärtat? Och den har du
pratat om. Men alltså det skulle nog inte vara den. Alltså jag tycker väl... Oj, vad svår fråga. Men det måste ju ändå typ vara vården på något sätt. Typ. Alltså det är en väldigt... Alltså vården är något som alla behöver och det är någonting som är extremt eftersatt och som har blivit underfinansierat i så många år. Så att vården någonstans ändå. Mm. Och att alla människor, oavsett vart de bor i Sverige, oavsett om man bor i Tensta eller om man bor i Jokkmokk eller om man bor i Malmö, alltså alla ska ha rätt till samma jämlik vård. Beroende, alltså det ska inte spela någon roll vem du är eller vart du bor. Alla ska ha samma rätt.
Mm. Vilka influencers tycker du gör ett bra jobb?
Typ Tone Sekelius tycker jag är grym. Mm. Tone Sekelius är partiledare.
Partiledare.
Nej, vad heter det? Programledare för
Paradise.
Paradise, tack.
Och?
Hon har varit med i Mello, hon ska vara med i Mello igen nästa år. Sen tycker jag att Vanity Vane, alltså en drag queen, jättekänd, typ Stockholms kändaste drag queen. Mm. Men sen tycker jag ju Danny Lam, han som driver Tänkvärt. Det är liksom min topp.
Mm.
Alltså jag har träffat honom en gång i Gamla stan. Alltså Danny, om du hör det här, jag älskar dig så mycket. Ja, så gullig.
Super. Fuck, marry, kill. Jimmy Åkesson.
Fuck, kill.
Du har inte hört
alldeles. Nej, men kill.
Han vet redan, han bara kill. Vi har Jimmy Åkesson, Ebba Busch. Och, du har inte tappat hans namn, Ulf Kristersson.
Ja. Mm. Alltså det kille är ju väldigt, väldigt obvious. Åkesson, han har vi för mycket av i det här landet. Så att kill Åkesson. Alltså fuck Kristersson. Och ja, Bush får jag gifta mig med. Ah. Och henne behöver jag inte liksom göra något mer med. Det kan ju bara mingla typ.
Du kan mingla och äta falukorv.
Ja, typ. Ja, exakt. Falukorvtjejen.
Alltså Pontus, det har varit skitkul att få ha dig här. Jag kan inte fatta att du är här. Alltså att vi antingen
ses. Nej, inte jag heller.
All these years.
5 år. Det är fan sjukt dock, alltså helt ärligt.
Alltså jag trodde vi kom på varför han tog bort mig förresten, men vi tar inte det här.
Nej. Det är inget vi ska prata om i podden.
Det är nog bäst för alla.
Men jag känner mig lite attackerad. Du ska tyga.
Jag älskar det, det vet du.
Jag älskar det också.
Ja.
Det vet du.
Tack, detsamma.
Det vet du, alltså det står klart tydligt på alla. Skitsam. Det var jättekul att ha dig här. Jag vet att alltså, det är så intressant att få höra alltså, hur kunnig du är inom så viktiga ämnen. Eller så här,
tack så mycket.
Alltså på riktigt, så alltså, det är så viktigt att bara prata om sånt här. Vi sitter ju och pratar om sånt här, men vi sitter ju inte på alltså, samma
så mycket kunskap.
Exakt samma kunskap som du har. Därför är
men man ska
det
inte vara rädd heller för att diskutera sånt här.
Nej, jag vet.
Man måste våga. Men det har varit skitkul att vara här också och prata om det här. Det är verkligen något som måste pratas mer om, tycker jag.
Jag vill se dig på en panel snart. På
ja, det vill jag också.
Det är målet.
Vi får väl se mig i Stockholms kommuns kommunfullmäktige nästa år. Kanske.
Håll i tummarna.
Peppar.
Och precis, det här, när man väl pratar om det så här, då förstår man också hur viktigt det här samtalsämnet är. För att man är så här, ja. Men när man verkligen djupdyker i frågan, det är så här, gängkriminalitet. Och jag tycker att det här är en av det bästa sättet att strypa gängkriminaliteten. Det är min personliga åsikt. Sen får alla tycka och tänka som de vill. Men väldigt, alltså mycket större fråga än vad man tror. För jag tror många tänker så här, legalisera cannabis för oss, ska alla kunna bli hög? Det är inte det handlar om. Det handlar ju om att strypa.
Vem ska tjäna på det? Ska samhället tjäna på det? Eller ska det gängkriminella tjäna på
Fattar vi mycket med pengar, skattepengar?
Exakt. Och också jobbtillfällen. Det är det folk inte pratar om heller. Om vi ska ha typ ett nytt systembolag som säljer cannabis, alltså det innebär ju också arbetstillfällen över hela landet. Det kan ju också minska arbetslösheten. Så man måste ju se liksom hela bilden.
Med det sagt, Pontus, stort tack för att du kom
tack
hit.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket för att jag fick komma. Jättegärna. Tack så mycket.
Och allihopa, det börjar närma sig jul. Jag hoppas att ni får en fantastisk vecka. Och vi kommer faktiskt höras innan julafton. Och Pontus är med också i det avsnittet.
Vi
kommer att diskutera en väldigt intressant fråga. För att det är väldigt många som håller på med det här. Så ta hand om er. Vi hörs på fredag. Puss och kram.
God jul! Jag är inte jag är